Allsvenska podden sponsras den här veckan av Unibet och deras initiativ Hemmaklubben, där du kan bestämma hur 20 miljoner ska fördelas bland klubbarna i Superettan och Allsvenskan. Det går till så att man går in på unibet.se, anger vilken klubb du håller på. Ditt val av hemmaklubb har då betydelse för hur stor andel av de här 20 miljonerna som tillfaller just din klubb. Summan kommer att fördelas utifrån andelen av de totala antalet röster som respektive klubb får. Det lag som då flest har valt som hemmaklubb får 2 miljoner kronor. Varje position i tabellen har ett givet belopp i fallande skala, men varje klubb kommer få minst 200 000. Just nu är det Hammarby topp med Stockholmskonkurrenterna och Blåvitt som skuggar precis där bakom. Så gå in på unibet.se och ange vilken klubb som är din hemmaklubb. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela, och skulle du spela mer än du borde så gå in på spelpaus.se för att läsa mer om spelberoende och hur man pausar sitt spelande. Nu börjar veckans avsnitt.
Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per!
Hej!
Idag ska vi som vanligt svara på läsarfrågor, men framförallt bjuda på ett nostalgirace kring våra personliga favoriter när det kommer till guldstrider på 2000-talet. Vi har valt ut 3 guldstrider vardera. Och vi har även rankat de 20 bästa guldlagen. Det knäcket läser ni på Sportbladet Plus. Men innan vi seglar iväg på den här nostalgitrippen i podden, några uppdateringar så här i coronatider. Och vi börjar med en uppdatering kring dig, Per. Hur har du det i karantänen?
Nej, men normalt sett så brukar vi tillåtas komma in på redaktionen den dagen vi ska spela in podd, men tyvärr så har jag ju fått lite halsont och ont i leder och sådär, så jag inte ens det här lilla andhålet i den här hemmakarantänen får jag bryta, utan även när vi spelar in podd får jag göra det hemifrån då. Så att om det är något problem med ljudet det här avsnittet, så beror det på att jag ligger i min säng och att jag inte riktigt, det är ingen normal studio. Så bara så ni vet.
Hur slår du ihjäl tiden då? Har du skrivit någon sång?
Nej, jag är ingen sång- och dansman, så jag läser lite böcker och så skriver jag de här jävla plusknäcken den här tiden, så det är så jag löser min vardag.
De här jävla plusknäcken, ja, det är så vi ser på dem.
Nej, de är jätteroliga, såklart jätteroliga att skriva och är ju, tror jag, uppskattade av läsarna, men det krävs en del tankeverksamhet bakom.
Så är det. Själv har jag varit iväg på något vi kallar Sverigeresan. Vi åker runt, jag och fotograf Pontus Orre, och skildrar hur idrotten påverkas av coronakrisen, och alltså då inte bara elitidrotten, utan vi försöker titta längre ner i systemet så att säga. Jag var iväg i helgen i Hudiksvall och träffade Strands IF som arrangerar en stor ungdomskupp varje sommar. Den är nu hotad med anledning av regeringens nya lag om offentliga tillställningar, sammankomster. Det får inte vara över 50 personer. Det blir svårt att arrangera en ungdomskupp för 5000 barn i åldrarna 10-15 år. I samband med det här träffade jag Fredrik Sundfors. Kommer du ihåg honom, Boman?
Ja, men definitivt. Han är ju på samma målvaktslegendarnivå som han. Vad hette han i Halmstad? Conny Karlsson, va? Nej, inte Conny Karlsson, hette han Conny Johansson.
Ja, just det.
Samma typ av generation. Och så tänker jag ofta också på han Joakim Karlsson i Häcken, va? Den minst estetiska målvakten i modern tid.
Ja, Fredrik Sundfors var ju, stod ju många, många år i GIF Sundsvall på 00-talet där, när de var uppe i Allsvenskan flera år, vilket ju var anmärkningsvärt att GIFarna var i Allsvenskan på den tiden. Nu är de ju inte kvar där, men man har väl lite mer vant sig i alla fall vid att GIF Sundsvall lirade i Allsvenskan då och då. Det var ganska unikt på 00-talet, skulle jag vilja påstå. Fredrik Sundfors gjorde även ett par inhopp i landslagstruppen Om du kommer ihåg vilka matcher han tillhörde truppen, så är imponerad det, Boman.
Alltså det var ingen januaritrupp, utan det var riktiga
landskamper. Ja, det var kvaltrupper faktiskt.
Nej, men jag skulle tippa att det var, när var han som bäst? Det var extremt tidigt 00-tal. Jag skulle tippa att det här var oj, inför VM 2002 i så fall.
Nej, det var kvalet till EM 2004. Han hoppade in i truppen mot San Marino. En match som vi minns för Zlatan snodde straffen av Källström. Och han hoppade in i truppen i Polen, den följande Polen-matchen då, när Sverige kvalificerade sig till EM 2004. Jag tror att anledningen till att han fick hopp, jag minns inte det där riktigt, men det måste ha varit någon målvaktskris då. Inget ont om Sundfors kvalitet, men han, Fredrik Sundfors, hade Lasse Lagerbäck som coach när Lagerbäck var nere på division 2-nivå i trakterna där Hudiksvall på 90-talet alltså. Och av den anledningen så hade Lagerbäck nog ett extra gott öga till Sundfors, och när det dyker upp en lucka där i truppen, då kallades han in och var med i truppen i de här två matcherna. Men blev det alltså inte. I alla fall, Sundfors visade sig vara en god historieberättare, och han bjöd faktiskt på tre anekdoter om Rickard Norlings enda år i GIF Sundsvall 2005. Jag ska portionera ut de här anekdoterna lite, och jag tänkte börja med att dra en av dem idag. Och den anekdoten är egentligen bara rolig nu med tanke på att Norling har blivit väldigt framgångsrik tränare, en av Sveriges, eller allsvenskans just nu mest framgångsrika tränare. Jag menar, han är en person med makt i fotbollssverige, och därför så tycker jag att man kan se den här anekdoten som rolig. Den kan vara tveksam i ett annat läge, och när det gällt en annan person. Men det var i alla fall så att när Norling kom till GIF Sundsvall 2005, så flög de till alla sina bortaresor, truppen. Stan ligger där den ligger, och de fick flyga då. Och varje gång de klev på planet och skulle lyfta iväg, då gick, jag tror att det ska ha varit Fredrik Lundqvist, kommer du ihåg honom?
Högerbacken som var med på januari-turné, och
ja, exakt.
Sundsvalls bästa spelare förmodligen.
Ja, just det. Han tog då kabinpersonalen, eller flygvärdinnan, lite åt sidan och viskade till henne att vi har en 50-årsjubilar med oss här på resan. Han heter Rickard Norling. Kan inte du säga i högtalarsystemet att vi vill gratulera Rickard Norling på 50-årsdagen, så får han en applåd. Och grejen var ju att Rickard Norling var väldigt ung på den här tiden. Han kom ju från Stockholm, han var 34-35 år, och jag tolkar det mellan raderna som att man tyckte att Norling var liksom lite lillgammal på något vis. Han kom här med speciella idéer från Stockholm. Han var ju i samma ålder som några av de erfarna spelarna, så att de drev ju med honom lite av den anledningen. Så varje gång liksom planet hade kommit upp i luften där på bortaresan under hela säsongen, så sa de i högtalarsystemet att vi gratulerar Rickard Norling. Han fyller 50 år idag, vi kan väl ge honom en applåd. Och Norling kunde då enligt historien absolut inte ta det här, utan han liksom blev bara mörkare och mörkare i synen för varje gång. Och sen mot slutet av säsongen så hade de suttit där på planet. Fredrik Lundqvist hade sagt till flygpersonalen att de skulle gratulera Norling på 50-årsdagen. Och då kommer en i flygpersonalen fram till Fredrik Lundqvist, och då råkar han sitta precis snett framför Norling, och så säger flygvärdinnan, tror jag det var, knacka Lundqvist på axeln och säger att du, vem var det vi skulle gratulera nu igen? Så att då förstår ju Norling vem det liksom är som är intrigmakaren här och hållit på med det här hela jävla året. Så att när de väl liksom planet har landat, då tar han in Fredrik Lundqvist på hotellrummet, och han får sig tydligen en jävla uppsträckning där Norling säger något i stil med att en gång är roligt, två gånger är okej, men tre gånger, det är mobbning. Så att, och det har han ju helt rätt i, Norling, men med tanke på liksom hur bra det gick för hans karriär, så tycker jag att man kan skratta lite åt den här anekdoten så här i efterhand.
Ja, jag tycker att den limmar ganska bra med min bild av Norling överlag. Han har ju ett, han har ju någon typ av rättvisepatos också, som man kan inte alltid, som man inte alltid kanske får fram när man rapporterar om honom eller bevakar honom. Men han är ju, min bild är att han är jävligt känslig för typ den typen av skämt och sådär. Men det visar väl att han är någon typ av humanist på något sätt ändå.
Ja, alltså i saker är det klart han har rätt. Här är det liksom ett garvat grabbgäng där 2005 som antagligen kanske stör sig lite på Norling och tycker han är lite märkvärd och kommer från Stockholm och allt vad det är. Och så kör de den här grejen mot honom och upprepar gånger. Så att hade de sparkat neråt så hade det inte varit någon rolig historia, men nu blir det en lite rolig historia. Och så får man in det här perspektivet också, att man kanske ska tänka sig lite för när man skojar om sådana saker.
Ja, jag vill också säga att jag sa fel namn innan, jag ber om ursäkt till Joakim Olsson, som såklart Häckens gamla målvakt hette, inte Joakim Karlsson.
Då har vi rätt ut det också. Då kan vi kasta oss på nästa del i den här podden, och det tänkte jag att vi ska gå igenom några uppdateringar kring de allsvenska lagen så här i coronatider. Det kom ju häromdagen att även Malmö FF korttidspermitterar sin personal. Och då kan man ju fråga sig, varför gör de det när Malmö FF har så mycket pengar? Tidigare har ju även Häcken, som också har välfyllda kassor och stora egna kapital, varför korttidspermitterar de? Jag tycker inte att man ska se det ur det perspektivet att de har gjort något bra innan. Det ska egentligen inte ligga klubbarna i fatet för den situationen som nu har uppstått. Alltså de här korttidspermitteringarna, de tar ju sikte på den situation som har uppstått, att inget av lagen har ju egentligen några intäkter just nu. Om man då har varit väldigt duktig tidigare och sparat mycket pengar på banken och kommer komma ur den här situationen med en väldigt stabil grund, som ju Malmö FF och Häcken kommer att göra, ja då ser jag inte det som något moraliskt tveksamhet att korttidspermittera i det här läget när intäkterna plötsligt försvinner en månad eller två. Vad ser du det på något annat sätt?
Nej, det låter väl alldeles rimligt, men jag skulle ändå uppleva att det är ganska snårigt kring det här med permitteringar. Det är väldigt många som har en ganska otydlig bild av vad det handlar om liksom. Vad tror du att det beror på?
Ja, det är ju inte så jävla konstigt egentligen, för att det är ju heller inte helt klart än. Alltså, som jag förstår det så man kan ansöka om de här permitteringarna. Eller ansöka kan man göra, men det ska liksom vara klart den 7 april. Då ska kanalmälningarna på Tillväxtverket tas emot, och då ska väl alla regler vara på plats. Och det är ju inte bara att få en korttidspermittering. Det är ju inte bara att staten kliver in och tar en stor del av lönerna. Det ställer också krav på alla företag, klubbar, föreningar i det här läget att de har gjort kostnadsneddragningar på olika sätt. Exakt vilka är väl heller inte klart än, eller det var inte klart när jag kollade på det senaste i alla fall. Men det kan till exempel handla om att du måste göra dig av med alla konsulter som är kopplade till en verksamhet. Så att permitteringarna är ju ingenting man bara får, utan det ställer ju även krav på klubbarna att de måste ta en hel del andra tuffa beslut kring ekonomin, vilket ju är logiskt.
Mm, absolut.
Med det sagt så kommer ju, vi var inne på det redan förra veckan ur perspektivet ekonomi och hur den här coronakrisen slår mot klubbarna. Oavsett allsvenskan kommer igång i juni med publik, utan publik eller om hela serien skjuts ytterligare senare, så framstår det ju mer och mer som att Malmö FF tack vare sin väldigt, väldigt starka ekonomi och även Häcken kommer att komma ur det här som väldigt stora vinnare. För att det blir tydligare och tydligare hur fotbollseuropa kommer påverkas väldigt kraftigt ekonomiskt av det här, och tiden då spelaraffärer likt Odilon, han såldes från Bayern för 40 miljoner, Benjamin Nygren, alltså den typen av affärer tror inte jag att vi kommer se på många, många år. Så att det kommer bli en väldigt stor förändring just ur perspektivet att ta in pengar via spelarförsäljningar. Och det här kommer slå mot Hammarby, mot IFK Göteborg, ja, mot flera andra klubbar av de mindre också. Men att just då Malmö FF och Häcken som sitter med så starka ekonomier, de kommer vara stora vinnare i ett par år framöver här.
Ja, men det som är intressant är väl också att det kommer vara i praktiken omöjligt att bygga upp, inte omöjligt men väldigt svårt att bygga upp ett fett eget kapital då, med tanke på att transfersummorna kommer då dala kraftigt som du säger, men också då för att det blir svårare för svenska lag att gå till Europa, liksom gå till gruppspel i Europa framöver förmodligen, både Europa League och Champions League. Det gör ju att det, även den dörren kommer bli liksom svårare att sparka upp så att säga. Det gör ju att det blir de två sätten som finns för att bygga eget kapital är ju egentligen då mer, åtminstone på glänt snarare än öppna numera då, vilket gör att det tredje sättet att bygga ett stort eget kapital, det är ju att ha stor publik egentligen. Och det är det ju i princip bara Hammarby som har kunnat göra, alltså bygga ett eget kapital på grund av att de har haft så kolossala publiksiffror.
Ja, de har dock inte kunnat bygga något jättestort eget kapital eftersom det har ju ätits upp i mångt och mycket av en dyr spelartrupp här om man tittar i närtid. Så det är också en osäker väg, alltså den höga publiken är ju bra för att så att säga hålla igång en hög nivå på verksamheten, att det kommer in ett inflöde av mycket pengar, men att bygga egna kapital utifrån den har ju åtminstone inte Hammarby gjort hittills. De har inte så mycket eget kapital, jag tror att de ligger på 20 miljoner i bolaget och 50 totalt om du tar in föreningen. Men absolut, det är ju en framkomlig väg, och det är väldigt intressant det du säger om hur Europaspelet kommer påverka det här också, och även vilka nivåer det kommer bli på intäkterna i Europaspelet framöver. Det är ju heller inte hugget i sten eftersom allting förändras ju nu. Jag ska bara tillägga en sak om Häcken då, när jag säger att de står väldigt stabilt. Det är klart att jag var ju uppe i Hudiksvall nu och gjorde det här reportaget om Hudik Cup som man i princip har gett upp där uppe ifall inte regeringen drar tillbaka den här lagen om 50 personer på offentliga tillställningar, allmänna sammankomster. Jag pratade med en polis där som jobbade i den här föreningen, Strands IF, och frågade honom just, ja, men Gotia Cup med den här lagen? Nej, det är alltså i princip omöjligt att Gotia Cup ska kunna genomföras. Och det är klart att ställs Gotia Cup in så har Häcken fortfarande en så stabil grund att de kommer kunna hantera det. De är inte hotade på något, deras ekonomi, klubben brakar liksom inte ihop på något sätt, men det är klart att det blir en väldigt tung ekonomisk smäll för Häcken om Gotia Cup skulle ställas in, vilket jag menar att just nu så ser inte jag hur Gotia Cup ska arrangeras. I så fall måste den nya lagen måste hävas först.
Men det här är intressant ändå. Hur snabbt tror du att lönerna kommer falla också för spelarna? Om de har legat runt 100 000 senaste åren, kommer vi komma ner på någon snittlön på 50 000 på 5 år plötsligt? Eller hur snabbt tror du det kan gå?
Ja, alltså i och med att det här är, de sitter ju på kontrakt, så att så snabbt kommer det ju inte ändras. Jag menar, kontrakten gäller ju, och spelarna kommer väl se till sig själva först när det akuta läget är över och i så fall spela ut sina kontrakt, och då får man ju se vilken liksom ny verklighet det skapar. Men om inte fotbollsbranschen återhämtar sig på ett par 2-3 års sikt, då tror jag definitivt att vi kommer få se sjunkande snittlöner. Men det finns ju också en möjlighet att på ett par års sikt så hämta sig i branschen, och då är det inte nödvändigtvis att det påverkas så mycket. Men liksom om det blir en permanent förändring där hela liksom fotbollsbubblan spricker och allting ramlar ner till något slags nytt normalläge, då är det klart att lönerna kommer åka med där.
Nej, men en grej som är intressant också, jag har sett att många agenter och klubbledare har pratat om att ja, vi kommer inte få alls lika stora pengar för våra spelare, och det är ju rimligt, så är det ju. Men å andra sidan så kommer ju allsvenskan kunna värva spelare ännu billigare från Brasilien, kanske från Afrika, delar av Afrika, från östdelar av Balkan. Alltså förstår du vad jag menar? Det kommer ju hända, det kommer ju få följdeffekt även där, att de kommer sälja sina spelare billigare till allsvenskan. Så att jag menar, det finns ju möjlighet att få väldigt slagkraftiga trupper i vilket fall, tänker jag.
Ja, det gör det absolut, och en annan väg som utvecklingen kan ta är ju att man satsar mer på yngre egna spelare och att det läggs mer fokus där. Det där är svårt att veta. En grej som jag tycker att man kan säga redan här och nu i alla fall, det är ju kring elitlicensen. Vi var ju tidigt ute och skrev om den i förra veckan, att klubbarna, att det börjar liksom tisslas och tasslas som att klubbarna vill att elitlicensen ska pausas 2021. Alltså att de förluster som vissa riskerar att göra nu ska inte leda till indragen elitlicens. Nu har ju Helsingborgs ordförande då, Christer Hazelius, klivit fram och tagit täten i de som vill pausa elitlicensen. Han menar på att Helsingborg är rökta utifrån hur det ser ut just nu. Och där ska man väl komma ihåg två saker. Det ena är ju att i Svenska fotbollsförbundet har ju redan en skrivelse i reglerna som säger att ifall det inträffar saker som föreningarna absolut inte kan se eller planera för eller på något sätt påverka, till exempel om en huvudsponsor skulle gå i konkurs, ja då finns det särskilda skäl, då kan man bortse från det när man delar ut elitlicens. Och på samma sätt är ju coronapandemin ingenting som klubbarna har kunnat planera för, så att det finns redan i regelverket sätt att hantera det här. Därför behöver man inte pausa elitlicensen av den anledningen. Däremot påpekar ju Kjell Sahlström på Svenska fotbollsförbundet att med allt det där sagt, även de här särskilda skälen i regelverket, så är det inte säkert att alla kommer få elitlicens för det. För att jag menar, licensnämnden kan ju komma fram till att ja, men de här hade inte fixat ekonomin i alla fall. Och då måste man, då kan man inte ge dem en elitlicens. Därför är det en mycket dålig idé, en väldigt, väldigt dålig idé att pausa elitlicensen, utan det är bättre att hålla sig till det här särskilda skälen som redan finns. Det andra är ju att jag tycker inte att man ska ändra reglerna, för att det finns ju en rad klubbar, jag har skrivit om Häcken till exempel, som har varit försiktigare genom åren. De har ett årsmötesbeslut på att 20% av omsättningen ska finnas i det egna kapitalet varje år. Det gör att de har eget kapital på i storleksordningen 80 miljoner och en kassa på ännu mer till och med. Så att då liksom de klubbarna som har varit väldigt ansvarstagande bakåt i tiden, nu när det här inträffar, då tycker jag att de ska gynnas. Man ska inte ändra reglerna till förmån för de som har levt på marginalen och chansat mycket mer och som nu hamnar i besvärligare situationer. Då tycker jag, för att uttrycka det rakt och tydligt, låt dem gå i konkurs. För att man ska liksom, det ska liksom löna sig nu att ha gjort bra saker bakåt i tiden. Och utifrån det så behöver hela coronapandemin egentligen fungera som en väckarklocka för de allsvenska klubbarna, att man måste ha större marginaler. Man kan inte bara ösa på för att maximera den liksom sportsliga prestationen, utan man får tänka lite mer som Häcken, att ja, vi kanske inte gör de där värvningarna som påverkar våran ekonomi väldigt mycket. Vi får nöja oss med en femteplats och så. För att sånt här kan ju hända igen. Och hockeyn har ju en elitlicens där du, som inte handlar om att egna kapitalet ska vara noll, utan att egna kapitalet måste vara ett par miljoner. Och sen så stegras det enligt en förutbestämd femårsplan. Och det tycker jag i det här läget är ett bättre system.
Ja, men det låter ju intressant det du säger. Du vill liksom på något sätt bränna ut varet från såret på något sätt och rensa nu och rena och se det här som en slags katarsis-grej. Så där. Då tänker jag, om det innebär att 90% av klubbarna i Superettan går under och 45% av klubbarna i Allsvenskan går under, är det okej då också?
Ja, det tycker jag, för att det tror jag inte kommer hända. Jag vet att man som journalist ska dra saker till sin spets i en debatt, men jag känner mig trygg i min beskrivning av det här, och jag tror inte riktigt att det scenariot kommer uppstå.
Hur många tror du är i farozonen då, om vi tar Allsvenskan?
Jag skulle säga att det är ett par, tre stycken i Allsvenskan som är direkt hotade. Och då tänker jag ju givetvis på Östersunds FK som ju hade problematiskt redan innan. Nu gynnas ju de lite av den här situationen, för nu får ju alla andra det lika jävligt som de har det. Du har Helsingborg då givetvis, du har Kalmar FF. Du kan på sikt få väldigt besvärlig situation i IFK Göteborg och Hammarby. Men det är stora klubbar och de är så pass, de har liksom... Det är så mycket stort intresse runt om, så att det kommer alltid finnas människor som är beredda att hjälpa till där. Så att jag tror liksom inte att IFK Göteborg försvinner som förening på det här. Det bedömer jag som helt otroligt. Och samma med Hammarby, även om deras liksom bolag skulle hamna i en ÖFK-situation på sikt här, så kommer det på något sätt, de kommer att räddas, jag är ganska säker på.
Men jag tänker liksom, vi har en, det här är lite som att vi har en, vi besöker en socken i 1800-talets Småland. Ingen har det jättebra egentligen, men folk löser det på olika sätt, och vissa familjer kanske är, ja, de kanske åt lite extra på vintern trots, alltså de tog lite för mycket av sitt förråd på vintern trots att de visste att, ja, blir det ingen bra skörd nu i vår så kanske inte vi klarar oss. Men vi äter lite extra ändå, barnen är ju så sugna, vi äter extra mycket liksom. Sen kommer våren och det blir missväxt och det regnar hela tiden och det är ett jävla piss liksom. Det kommer ingen bra skörd och bodarna är slut liksom. Ja, då kommer hjälpen kanske från centralorten. Någon rider ut med lite extra spannmål. Är det då Robert Laul kommer fram på vägen, stoppa räddningsaktionen och säger låt dem svälta?
Nej, Robert Laul säger så här att eftersom det här är elitverksamhet vi i första hand pratar om, som ju får sägas vara någon del av underhållningsindustrin, så är det inte hela världen för mig ifall vissa av de elitverksamheterna skulle krascha här. Däremot bör insatserna i så fall sättas in på att rädda så att ungdomsidrotten kan hållas vid liv i de värst drabbade föreningarna. Och där finns ju redan ett räddningspaket som regeringen har skickat via Riksidrottsförbundet som är tänkt att gå till just att hålla igång bredden, att hålla igång ungdomsverksamheter och så. Skulle en och annan elitidrottsförening eller elitidrottsklubb stryka med, så ser jag det mer som ett tillfälligt hack i liksom i underhållningsbranschen så att säga.
Ja, men jag håller med. Det kommer bli, jag tror alltså det är ju hemska tider överlag, men rent hur det här kan påverka fotbollssverige kan ju få intressanta följder på något sätt, och det är som att ingenting känns säkert, och det gör ju att när spelreglerna så ändras så kraftigt så kan vi ju stå inför en helt ny allsvenska, kommer ju stå inför helt nya förutsättningar, och det kommer ju göra fotbollen kanske ännu mer spännande 2021.
Ja, det kan absolut bli, och jag menar så är ju livet, höll jag på att säga. Jag menar, saker förändras, saker inträffar och det skapar nya verkligheter så att säga. Vi ska lämna det ekonomiska spåret med det sagt. Vi ska gå igenom lite kort om det finns några nyhetsuppslag i de olika klubbarna. Jag noterade att AIK har börjat träna fotboll igen efter att laget har suttit i karantän på grund av det här då misstänkta coronasmittade spelaren. En spelare i AIK ska ju ha haft misstänkt corona. Han har dock inte testats, vad jag har förstått, så att vi kommer aldrig få något svar på det. Men sportchefen Björn Westerholm verkar ju i alla fall genom det här snabba agerandet stoppat smittspridningen. Vi har inte hört något om några nya fall i AIK. Nu efter 2 veckors karantänen kan alla kliva in i träning igen. Min fråga till dig, Per Boman, bör vi utse Björn Westerholm till ny statsepidemiolog efter Anders Tegnell?
Ja, men Westerholm har ju kört kinesiska spåret, får man säga. Han har ju på något sätt cementerat in spelarna i hemmet och låtit det gå över sådär. Jag tycker att om den här spelaren verkligen hade corona och det inte har spridit sig till någon annan, så är det ju ett föredömligt snabbt agerande, och de fick ju verkligen bot på problemet, så det är all respekt till det.
Har du hört något själv som här på gång som händer?
Vi får ju så här uppdateringar ibland till redaktionen, och då såg jag ett slags PM om att Ebenezer Ofori, han får inte tillgång till de här skattelättnaderna som man ibland ger till, ja, vad ska vi kalla det, speciellt kunniga yrkesmän i Sverige, den så kallade artistskatten, forskarskatten som man får då för att vi ska få in de här fantastiska yrkesmännen i vårt land, så får ju har ju staten bestämt att de ska få skattelättnader. Men Ofori har ansökt om det tillsammans med AIK, men och fick det först då godkändes, men sen så kollade Skatteverket närmare på det och insåg att Ofori hade tillbringat för mycket tid i Sverige för att han skulle kunna få det här, de här skattelättnaderna. Så att det är ju en ganska tuff ekonomisk smäll förmodligen för Ofori att han han får betala skatt som vanligt folk istället, vilket gör att hans lön helt enkelt blir ju mycket mindre än man hade tänkt sig. Och det är ju en nyhet på något plan ändå. Så jag ringde AIK och frågade lite om det, och Westerholm svarade och sa att vi kommer såklart hjälpa och få det på med pappersarbete och sådär, och försöka att han får ta reda på vad det här gäller och höra av sig till Skatteverket och så vidare. Men i första hand så, ja, vi betalar ju mycket, lika mycket lön i vilket fall. Det är ju mer spelaren som får mindre pengar helt enkelt, men det är ju i första hand spelarens sak och kanske hans företrädare för spelaren. Just nu då i alla fall. Och då tänkte jag, det är sant, och Patrik Mörk är ju Ofores agent. Jag brukar inte prata så mycket med agenter, men jag tyckte att i det här fallet så var det intressant att veta hur en företrädare för en spelare ser på att hans stjärna helt enkelt förlorar så mycket lön på ett bräde så helt plötsligt. Så då kontaktade jag Mörk och skulle höra lite om Ofore och svarade han, vad gäller det? Ja, det gäller det här beskedet från Skatteverket. Jag skulle gärna ha din syn på saken och spelarens syn på saken. Och då svarade Mörk bara, jag har ingen kommentar. Jag tänkte, jaha, vad konstigt. Varför inte det, frågade jag och sådär. Kan du bistå med någon kontakt till Ebenezer själv då? Och då fick jag inget svar från Mörk. Tänkte jag, jaha, det blev jag lite sur, för jag menar, jag kan vara lite irriterad på agent ibland som alltid vill synas i samband med stora försäljningar och när man lyckas med att få upp löner för en spelare eller när det går bra liksom. Då vill ju agenter gärna synas i olika sammanhang och berätta hur viktiga de har varit för framgången. Men när
man ska sola sig i glansen, ja.
Precis, men när man ska prata om någonting annat så är det mycket svårare. Så då skrev jag till han. Då tolkar jag ditt icke-svar som att ärendet inte är särskilt viktigt för dig och försöker nå Ebenezer på något annat sätt. Och då svarar ju Mörk att det var en minst sagt udda tolkning av mig. Och då tyckte jag att jag bad om ursäkt och sa att men jag skulle gärna vilja få en kommentar från dig eller Ofore kring det här. Jag förstår inte vad som är så känsligt. Och då svarade han, jag har aldrig sagt att någonting är känsligt. Jag vill inte kommentera bara. Och då nöjde jag mig med det. Men jag tycker bara att det är talande för agentskrået i det här landet ändå. Att de vill gärna hålla sig undan när det är på allvar liksom. Men som sagt, gärna synas när man kan vinna någonting på det.
Ja, nej, men agenterna är ju, skulle jag säga, hela den här då fotbollsfamiljen som någonstans är beroende av varandra. Och så säger, upplever jag liksom att agenterna är det största problemet. De är bra i vissa enskilda fall. De kan behövas i vissa specifika situationer. Men om den här coronapandemin, vi talade om att den kan mynna ut i något gott, då det skulle också kunna betyda att 90% av agenterna som har gjort sig extremt rika under den här fotbollsbubblan, för de tjänar ju oproportionerligt stora pengar jämfört med många andra intressenter kring fotbollen. Och agentföretag kan ju ha högre omsättning än vad stora klubbar har, och det är ju fullständigt skevt att det har blivit på det där sättet. Så att, jag menar, skalas 90% av agenterna bort, om de dukar under i coronakrisen här, så ja, jag kommer naturligtvis tycka synd om de enskilda tragedierna, men för branschen i stort så tror jag inte att det är någon större förlust.
Ja, men för ofta brännmärks man ju som passé och lite, du vet, man är fast i 90-talet på något sätt om man är kritisk till agent eller trött på agenter. Men jag tycker, för att det ska alltid folk berätta om hur viktigt det är att de har sin förhandlare med sig och att annars blir de lurade av klubbarna och så vidare. Och det finns säkert någon poäng i det, men det är väl inte orimligt att tycka att agenterna i extremt hög utsträckning tar oskäligt betalt för sitt arbete. Att de på många sätt parasiterar på fotbollsbranschen på ett helt meningslöst vis.
Ja, nej, det var det jag menade i min då något röriga utläggning kanske, att precis som du säger, att de parasiterar på branschen. De har ett utmärkt läge för många agenter att skola om sig. Ja, till arbeta inom vården till exempel. Där kommer det behövas folk för lång tid framöver. Så Patrik Mörk och company bör gärna sätta sig i skolbänken igen och utbilda sig till sjuksköterskor.
Ja, det är bra.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Något annat från klubbarna som är värt att uppdatera? Jag tänker ju på det här kring hur medlemsantalet stiger väldigt mycket nu. Jag såg att IFK Göteborg närmade sig 10 000 medlemmar. Vi har sett liknande utveckling i andra klubbar. Elfsborg, Örebro, det växer överallt, vilket ju är bra ur ett föreningsdemokratiskt perspektiv. Jag tycker att det har varit, många har påtalat vikten av föreningsdemokrati ganska länge, och det är bra. Men det har varit, det har inte varit särskilt många stora, viktiga demokratiska strider, utan det är ungefär som att ett gäng har insett att man kan påverka genom föreningsdemokratin. Det här som SEF-generalen Mats Enqvist brukar kalla för supporterkollektivet. De har därigenom fått en ganska stark ställning i sina klubbar. Men de har inte mött något motstånd egentligen av andra falanger. Inte så ofta i alla fall. Om det här nu innebär att andra intressegrupper kring allsvenska föreningar kommer in och blir medlemmar, så kan ju det mynna ut att vi får liksom en mer levande fotbollsdemokrati, vildare debatter kring olika stora sakfrågor i föreningarna, och det tror jag bara är positivt.
Ja, men man vill ju ha en slags, vad ska vi kalla det, permanent föreningsdemokrati som pågår året runt och inte bara vid årsmöten. Jag vet ju att när man väljer några på ett årsmöte så måste de få ett år på sig att genomföra det som årsmötet har liksom har lagt ut på dem och kommit överens om tillsammans. Men det vore ju intressant för den här medlemsdemokratin liksom på något sätt levde mer året runt och var, att man var engagerad på många olika sätt i det föreningens göranden och låtanden någon gång i månaden istället för en gång om året. Så att, det vore väl kul ifall det blev riktiga folkrörelser av våra stora medlemsföreningar.
Absolut, och det kan ju faktiskt bli en effekt där. Det låter som du har tryckt in din telefon eller vad du nu pratade in i gommen. Så jag vet inte om du kan rätta till munnens position i förhållande till den mikrofon du pratade. Det är möjligt att det här är överflödig information. Ja, det är möjligt att det är överflödig information för våra lyssnare, men jag hörde dåligt, och ja, det lät mycket bättre nu. Vi glider över i vårt sista stora ämne, nämligen en matig nostalgitripp. Vi har gjort den här sammanställningen på Sportbladet Plus där vi rankar de 20 bästa guldvinnarna så här långt in på 2000-talet. In och läs det knäcket, ligger på Sportbladet Plus som sagt. Och här i podden tänkte vi gå igenom våra tre favoritguldstrider helt enkelt ur ett personligt perspektiv. Och vi kan väl börja med din trea, Per Boman. Vilket är den tredje bästa guldstrid du har upplevt?
Vi på 00-talet då, ja. Och då är min första jag har valt är Elfsborg mot AIK 2006. Till viss del för att det var så intressant med AIK som nykomlingar, att det gick så snabbt uppåt, att de mot alla odds spelade sån dynamisk intressant fotboll och utmanade hela vägen in i mål liksom. Det var intressant, men i första hand
Rickard Norling som tränare också, kan vi lägga till i och med att vi pratade om Norling tidigare.
Men i första hand var det då för Elfsborgs skull då. Jag menar, på något plan är det för mig att det här laget, bara för att de tog hem Anders Svensson och Mattias Svensson, helt plötsligt fick krav på sig nästan att vinna ligan liksom. Det är klart att det var ett bra lag, men det var ju inget överjävligt bra lag. Och det här notoriska jävla loserlaget som ändå Elfsborg hade varit i många år. Jag kände att det blev sån otrolig press på dem liksom, som de inte alls var vana vid liksom. Men det här, tack vare att Mattias kom hem och att Anders kom hem och att de hade spelare som Andreas Augustsson och så vidare och en halvung Stefan Ishizaki, det fanns en hårdhet i det här Elfsborget som man aldrig hade sett tidigare. Det blev liksom inget pannbands Elfsborg längre, utan det blev ett ganska elakt, tufft lag som gjorde det som behövdes för att vinna matcherna, och det kändes nytt, och jag var så sjukt imponerad för hur de trots noll erfarenhet vid den typen av situationer höll undan hela vägen in i mål, och sen blev det den här extra nerven när Sjölund skjuter på det här då sheriffen Andreas Augustssons arm, och så skiter Fröjdfält och blåsa straff där i slutminuterna. Alltså det var för mig var det en enorm nerv i den guldsidan, liksom, trots att jag inte känner någonting för något av lagen så betydde det ändå ganska mycket för mig.
Jag minns ju det perspektivet att de byggde ju Borås Arena i samma veva som den här Anders Svensson-satsningen, Mattias Svensson också. Och det var ju konstgräs då. De blev ju det första laget att vinna allsvenskan på konstgräs helt enkelt. Då på den tiden var det ju Elfsborg då som klev in på konstgräset 2006. Sen hade du Örebro som hade spelat på plast ett par år. Du hade, om jag nu minns rätt, du hade GIF Sundsvall i allsvenskan det året. Du hade Gävle också. Så det var inte lika många konstgräslag där. Men det var ju en grej att Elfsborg klev in på konstgräs just det året och blev det första laget att vinna allsvenskan på konstgräs också.
Men är det för övrigt århundradets bluff det? Kommer du ihåg det? Tidigt 00-tal när varenda i jäkla klubbledare sa att skaffa inte vi en egen arena så är vi körda för all framtid. Har inte vi en egen arena som vi äger där vi kan få in alla inkomster själva och kontrollera den så kommer vi aldrig kunna hota i toppen av allsvenskan. Alla som missar det här tåget är idioter liksom. Det var det som basunerades ut i år efter år efter år. Men är inte känslan liksom att fan vad det dog, eller hur?
Ja, det var ju klubbarna själva som drev den linjen att man trodde väldigt, väldigt hårt på det här att det skulle vara vägen till framgång ur ett ekonomiskt perspektiv, framförallt att man skulle ta in väldigt, väldigt mycket pengar. Och så har ju utvecklingen definitivt inte blivit, utan det har ju visat sig ha varit väldigt kostsamt snarare för klubbarna att försöka driva sina egna arenor. Malmö FF gör väl något nytt försök här nu. De har väl liksom i fjol då så tog de ytterligare ett steg på sin arena då med att ta över kiosk- och restaurangverksamhet och så. Man får väl se hur det faller ut. Det är möjligt att det finns en framtid för att driva egna arenor i takt med att klubbarna blir större och större så att man kan i ett initialt skede bära vissa stora kostnader för att sedan skörda så att säga. Men det är ju precis som du säger, den där åsikten var extremt dominerande och det var väldigt, väldigt många som klamrade sig fast vid drömmen om att ha en egen arena som skulle leda till liksom honung och vad man nu säger. Mm-hmm. Så att det är helt riktigt.
Så att jag pausar där och du låter dig gå över på ditt tredje val.
Ja, mitt tredje val är 2009. Och guldstriden 2009 går ju till historien av några olika anledningar, men framförallt för den här unika seriefinalen som uppstod när IFK Göteborg och AIK möttes i en direkt avgörande match på Gamla Ullevi, som för övrigt var en nybyggd arena för IFK Göteborg på den tiden. Och de hade ju fram till den där matchen på sista omgången mot AIK, då hade de inte förlorat på Gamla Ullevi på den här nya arenan. Nu behövde de ju vinna mot AIK för att ta guldet, för AIK räckte det med oavgjort. Och det var sån otrolig dramatik kring den där matchen, och det var så mycket starka profiler i framförallt AIK, så det var ju liksom en fröjd att vara journalist och följa det här då rövarbandet som Micke Stare basade över med Martin Mutumba och Bojan Djordjic och Dooley Johnson och Josh Heufelt och det var ju väldigt, och Kenny Pay, vi ska ju inte glömma, var med där också. Och som sagt, de gillade ju att synas i media och det var förbud, minns jag, från Stara att de fick inte fotograferas med bucklan, med Lennart Johanssons pokal innan där. Vi brukar alltid vilja fotografera de lagen som ligger bäst till, men det var ju bunkerorder från AIK att det fick inte göra. Så då tog vi med, jag tror det var Dooley Johnson eller om det var Päivi eller vem fan det var, vi tog med dem upp i någon skog där i närheten av den han tränade, och så gömde de sig mer eller mindre med pokalen och vi fick en bild på det. Och Bojan checkade ju guldpytt då, som är IFK Göteborgs grej, innan de hade säkrat detta, som var jävligt kaxiga och roliga AIK. Det var ju profiler i Blåvitt också som svarade upp med det här då, med Selakovic och Hussein och så var det ju liksom, ja, det var ju de två största städernas lag mot varandra i den här kampen, och så ska allting avgöras i en enda match då på Gamla Ullevi, och så vann ju AIK matchen, och vem är det som gör det avgörande målet? Ja, det är ju Daniel Tjärnström, stora AIK-ikonen. Och så hade du Mutumbas tatuering och så, som han berättade om efteråt, han har tatuerat in 2 lax 9 där innan innan allting. Alltså det var så oerhört många historier kring det här. Sen vet du fan om liksom om AIK egentligen var något fantastiskt fotbollslag. Det var de egentligen inte. Det var ingen jättebra årgång för svensk fotboll på något sätt. Men det var en otroligt... det har blivit en otroligt mytomspunnen den här guldfinalen, den här guldstriden mellan AIK och IFK Göteborg. Så jag minns jag väldigt väl, och jag minns ju liksom när AIK, när de hade vunnit, slutsignalen gick på Gamla Ullevi, där supportrar liksom stormade in på Göteborgs arena då. Det var man ju inte helt nöjd med i Göteborg förstås, att den här mörka horden liksom sprang in där, och jag kommer liksom själv ha någon minnesbild av en jättelik AIK-supporter. Han såg ut som en stor ors liksom. Han sprang runt där och jublade på Göteborgs arena. Han var helt vild och han skulle upp på läktaren liksom. Det kastade sig tre vakter och liksom hängde i honom och tryckte ner honom på marken, för han skulle inte upp på läktaren där. Det var galna scener på många sätt. En jätteglädje då i AIK förstås. Människor var ju liksom helt förkrossade. Göteborgs supportrar gick ju ner sig i missbruk och alla möjliga liksom effekter fick ju det här. Så att, det var ett dramatisk avslutning minst sagt på 2009.
Ja, men jag gillar ändå att ha den som nummer tre, för i min värld så är den lite, det är liksom lite, det är inget finsmakarval, den är lite uttjatad och sådär. Alltså, även jag var ju såklart helt begeistrad och helt tagen av det här sista matchen och allting och hela upptakten. Men precis som du sa, jag upplevde att det var inget av lagen hade ett normalt år kunnat hota om SM-guldet. Jag tycker att det var en extremt svag årgång, som du säger, av svensk fotboll. Jag tycker inget av laget var, jag tror inte något av de här lagen hade vunnit ett normalt år. Så att nej, det var, om man nu får vara en sån trist jävel, så måste man säga att det var riktigt dålig fotboll i året. Så att jag, för mig är den inte så högt upp.
Nej, men det såg man ju på året efter också med AIK. De fick behålla ganska mycket av det där laget, men de gjorde ju totalfiasko då 2010. Det var ett katastrofår där med Komotas, och Stade drog till Grekland och Västern fick kliva in, och sen kom den här galna skotten. Vad heter han? Han, kom nog an eller?
Miller.
Ja, Alex Miller. Nu är han av allsvenskans största profil genom tiderna. Och kom han in och räddade dem. Men det är en helt annan historia. Vad har du för plats nummer två?
Ja, men min plats nummer två, alltså jag måste börja med min plats nummer ett faktiskt, för att de leder in i varandra på något sätt. Så att det som jag tycker är bäst någonsin, den som resten av Sverige verkar hata, men det här året som vi från södra Sverige verkligen uppskattade, det var ju 2010, året då både väl Trelleborg och Mjällby var topp 6 och Helsingborg och Malmö FF gjorde upp i min värld den kanske mest episka guldstriden någonsin. Jag tycker att det var fantastiskt att följa liksom det unga Malmö med liksom Pekalski, Målins, Mehmeti och så vidare, mot det här sura, stenhårda, roliga HF liksom med Gashi, Lantz, Lindström, Edman. Det var en sån perfekt clash av två världar. Och sen det här derbyt som väl avgjorde allting i, vad blir det, oktober, med Dardan Eksepi hoppar in från ingenstans, gör målet, berättar efteråt att hans favoritbok är Therese Raquin av Zola, vilket såklart Simon Bank älskar och har skrivit säkert 4 krönikor om. Alltså det var bara den här clashen mellan HF och Malmö 2010 tycker jag är minst lika mäktig som det här mellan Blåvitt och AIK 2009. Plus att båda lagen spelade extremt bra fotboll. Man ska inte glömma hur sjukt dominanta HIF var fram till sensommaren, och de började ju serien helt sanslöst bra med 12 raka matcher utan förlust, om jag minns rätt. Så jag tycker att 2010 var det mest underskattade året i allsvenskans moderna historia.
2010 var ju ett otroligt konstigt år. I alla fall nu när man tittar tillbaka på det. För att om man tar, du var inne på det lite där, om man tar topp 6 det året, då slutade alltså Mjällby, som ju väl dessutom var nykomlingar, de slutade sexa på 43 poäng. Femma, Trelleborgs FF. Fyra, IF Elfsborg. Trea, Örebro SK. tvåa Helsingborg då och etta Malmö FF. Alltså det är topp 6. Tänk, det är bara 10 år sedan detta. Alltså den där topp 6, den är fullständigt otänkbar idag med tanke på hur ekonomin, ja nu får vi se vad som händer efter coronapandemin i och för sig va, men alltså fram till den då, alltså med tanke på hur ekonomin har dragit iväg och hur liksom mäktiga de stora klubbarna, de här topp 7-klubbarna vi brukar prata om, alltså att den topp 6 bara ligger 10 år tillbaka i tiden. Här finns ju ett slags större historiskt perspektiv när allsvenskan verkligen förändrades till en helt annan liga. Den tydligaste nedslagspunkten i det är ju året 2010, om du ställer det i förhållande till vad allsvenskan har betytt idag. Man skulle kunna skriva en bok som tar sin utgångspunkt i allsvenskan 2010 och den topp 6-tabellen och hur förutsättningarna såg ut inför 2019 till exempel.
Absolut. Nej, men bara för att nämna någonting mer. Det var också liksom ett år där man kunde... Det är klart att Norrköping gjorde något liknande 2015 och Elfsborg har också haft mycket egna produkter. Men det var intressant att Malmö kunde plocka upp så många unga spelare och bli dominanta. Liksom. De hade liksom haft det Åkerby-pissåren och sen hade Ola Nilsson varit svajig till en början. Men sen så fick de ordna det här laget. Och jag menar, Ivo Pekalskis 2010... jag skulle säga att den insatsen han gjorde som ung spelare det året, det var... precis under Kim Källström-nivå när Kim Källström slog igenom i Djurgården. Alltså Bekalski kunde blivit hur bra som helst. Alltså hade hans kropp fungerat så hade han utan tvekan gjort 100 landskamper för landslaget. Köper du det?
Ja, med det tillägget att allt det där, alla de där ommen och männen är ju också en del liksom av det låter jävligt tråkigt, hörde jag på mig själv där, men det är också en del liksom av vad som gör en bra fotbollsspelare. Du måste ju liksom ha med dig en fysik som gör att du inte får för mycket skador, och du måste liksom underhålla och träna och så. Man glömmer ofta bort det liksom, man tittar bara liksom på den rena talangbegåvningen som syns på planen. Byggandet av en framgångsrik fotbollsspelare är så mycket mer än så. Det vill jag säga om det.
Men kan jag få bara riksperspektivet? För om jag satt i södra Sverige och kände mig helt till mig över det som hände i Allsvenskan 2010, hur var stämningen på Sportbladets centralredaktion?
Nej, men det var ju domedagsstämning i hela jävla allsvenska fotbollssverige det här året. För att så jag nämnde ju den här topp 6, och jag menar, det levde ju bara, guldsidan levde ju bara under lång, lång, lång tid bara nere i Skåne. Det var också liksom ett år då många klubbar hade stora problem med ekonomin. Jag för mig att planerna var åt helvete och alltså, det var ju liksom, ja, det var ju coronastämning mer eller mindre 2010 på alla andra håll och kanter än just där nere i Skåne då. Så att det där var ju liksom inget roligt år för oss som vill att allsvenskan ska leva i många delar av landet. Men jag vill backa till det där med att ur ett historiskt perspektiv och hur saker har förändrats efter det och den här topp 6 som jag nämnde, så är det ett väldigt, väldigt intressant år. Men det var ju inget drag, det var inget medialt drag kring det. Det var väldigt svårt att skapa något intresse för det. Alltså hela den allsvenska produkten tappade ju i värde under de här åren när guldstriden blir, ja, men den blir så isolerad som den var där. Och det måste man ju väga in om man vill liksom bygga en levande liga, så bör den leva i många olika delar av Sverige.
Ja, vad har du för nummer två då?
Jag har faktiskt året som vi precis har klarat av, eller på att säga, men 2019. Det ligger ju så färskt i minnet för de flesta, så jag ska inte prata för länge om det. Men alltså det som är unikt med det året och det som fångade mig väldigt mycket är ju just det här, ja, som tangerade det jag var inne på lite tidigare, det är att vi sitter ju utspridda sista omgången på tre olika arenor. Vi sitter på Tele2 i Stockholm och ser Hammarby mot Häcken. Vi sitter i Örebro på Bern Arena och ser Örebro mot Malmö. Och vi sitter i Norrköping då och ser IFK Norrköping mot Djurgården. Och Hammar, alla tre lag alltså, Djurgården, Malmö och Hammarby har chans, alla tre har chansen att vinna SM-guld. Det är en helt otrolig avslutning på en säsong när man tänker på det. När man är mitt i det är det kanske svårt att få det här helikopterperspektivet, men liksom att få uppleva den dramatiken. Jag menar, jag var själv utsänd till Tele2 och följde Hammarby Häcken där, och det fanns ju en stund då publiken fullsatt på Tele2 trodde på det ur Hammarbys perspektiv då, och jävlar vilket drag och vilken puls det skapades där då, för att jag menar Djurgården hamnar ju i underläge, och det fanns ju definitivt en tro på det från Malmös sida också, som vräkte in mål mot Örebro samtidigt, och sen då den liksom utvecklingen det ändå blev med att Djurgården ligger under med 2-0 och går i kapp till 2-2 och tar den här poängen som behövs. Det var ju, jag kan inte påminna mig om att någon annan avslutning har kokat ner i en så extremt bred och dramatisk avslutning. För till skillnad från 2009 då, så var det ju tre lag inblandade här och tre matcher på slutet. Så att det var ju naturligtvis fantastiskt. Sen, det var lite annorlunda allsvenska för att det var så oerhört stor skillnad på toppen och botten. Det var ju det har aldrig varit lika tydligt hur mycket bättre topplagen var än bottenlagen, och det såg man ju också hur poängen fördelades. Vi har ju tre lag som ligger på 65-66 poäng, och vi har en bottenstrid där de ligger på väldigt få poäng. Så att det blev väldigt tydligt. Men det innebar ju också att de här tre lagen i toppen, Djurgården, Malmö, Hammarby, de spelade ju på en väldigt, väldigt, väldigt hög nivå. Det är inte ofta vi ser tre allsvenska lag under ett och samma år befinna sig på en så hög fotbollskvalitativ nivå som de gjorde här.
Nej, jag köper allting du säger. Det här är lite för nära i tid för mig. Jag har ändå en slagsida åt nostalgiska i viss mån, så jag kan inte, det här ligger för nära. Jag kan inte bedöma det i relation till annat, men jag hör vad du säger.
Backa då ett par år och ta oss igenom den tredje guldstriden du har valt ut.
Ja, men det här låter ju kanske då som att man är liksom för mycket landsbygd och söder om huvudstaden, men mitt bästa var 2010, då är mitt näst bästa Helsingborg 2011. Mest för att det är lite oförtjänt bortglömt hur jävla bra de var. Alltså det var ingen guldstrid att tala om eftersom HF var så, ja, men praktiken överlägsna hela året, men jag tycker det kändes rättvist att efter att de, ja, alltså Malmö förtjänade 2010, men HF hade varit så jävla bra 2010 också, att det kändes rimligt att det här lagbygget skulle få vinna 2011. Och det var fascinerande att se hur den här lagmyspappan Conny Karlsson fick så jävla mycket skit från de etablerade spelarna, från veteraner som Edman och från övriga som verkade liksom såga allt han gjorde i princip, det verkade pågå någon typ av uppror konstant, trots att poängen östes in liksom. Och sen ett av de finaste innerfältsparen genom tiderna, Mai Malango och Gashi, liksom svinet Gashi och maratonlöparen Malango, som Malango är också en av de mest underskattade spelarna i svensk historia. Jag tycker han var enormt, enormt, enormt bra. Så att det var mer att det kändes liksom rasande rättvist att HIF skulle få springa hem guldet 2011 efter 2010. Så därför kändes det viktigt att nämna dem.
Ja, det är ju intressant i året, för att Helsingborg var så fruktansvärt bra i så många olika delar. Jag menar, man glömmer av att de under den här säsongen så säljer de ju Alexander Gant, Rasmus Jönsson, Peter Larsson, Marcus Nilsson. De tappar alltså fyra spelare som de halvt ersätter. Men de lyckas ändå liksom fortsätta att leverera på samma höga nivå. De avgör ju allsvenskan om det var fyra eller fem omgångar från slutet. Jag kommer ihåg att de slog Gais i Göteborg och så vart de mästare. De fick fira i bussen på vägen hem till Helsingborg. Jag var inför säsongen, jag har aldrig varit lika säker på att ett lag kommer vinna allsvenskan som jag var på att Helsingborg kommer vinna allsvenskan 2011. Och det är liksom inget jag hittar på, det går att titta hur jag har tippat och skrivit genom åren, och oftast går det åt helvete med det där. Men just Helsingborg, jag var helt övertygad om att de skulle vinna allsvenskan 2011, och det var aldrig någon större tvekan om det. Möjligen några darriga insatser i början, men sen gick allting bara i den riktningen att Helsingborg kommer ta det här. Det blev som sagt klart då 4-5 omgångar från slutet, men känslan var att det var klart ganska tidigt.
Och visst,
och det som var med det var egentligen inte för att det var alla andra var helt värdelösa, utan det var för att Helsingborg var jäkligt bra det här året. Så att jag håller med dig om att den här ska absolut med på högt upp på en lista.
Och visst är den upplagan av HIF ganska bortglömd, är det inte det? Det känns som att det känns som att den nästan har raderats ur historieböckerna. Det är ingen som pratar om den, förutom vi nu då.
Nej, det är väl kanske för att Helsingborg har dippat så oerhört efter det. Varit nere i Superettan och alltid ett jävla trassel med ekonomin i den här föreningen. Och nu är det återigen nytt trassel. Så att, ja, det hänger väl ihop med det kanske.
Ja, ge mig din etta nu då.
Min etta, eftersom det här är en personlig lista, måste bli 2001. Det är absolut inte det bästa laget som har vunnit Allsvenskan under 2000-talet. Tvärtom skulle jag säga. Så det var att Hammarby lyckades vinna 2001, det är fortfarande på många sätt en gåta. Det var ett mediokert, jämnstruket lag där som kom in i ett vansinnigt flow och Vi väntade hela tiden på att Hammarby skulle sluta vinna, att det här skulle ta slut, att det skulle gå över någon, men det gjorde ju fan aldrig det liksom. De bara fortsatte vann och Hermansson fortsatte att springa på Markstedts skarvar och det som gör det så speciellt för mig ur en personligt perspektiv att jag hade börjat jobba på Sportbladet samma år. Jag började där på våren 2001. Sportbladet hade precis startats och stora satsningen på Allsvenskan och på idrott och ta idrott på allvar. Allting hade precis börjat och det sammanföll liksom med att Allsvenskan växte något oerhört de här åren. Jag menar, det var ju Stockholm, började publiken vallfärda tillbaka till läktarna, hela den här supporterkulturen. Djuren börjar växa fram och ultras och allting. Och det var liksom drag på så många olika fronter. Och så fick du ett slag mellan de tre Stockholmsklubbarna. De var ju etta, tvåa, trea. Hammarby etta, Djurgården tvåa och AIK trea. Och Djurgården var väl egentligen bäst. Och det såg man i åren som följde. De vann ju 2002 och 2003. De borde ha vunnit egentligen 2001 också om man ser till den kvalitet. Men Hammarby kom in i det här flowet som ingen riktigt trodde på eller begrep och så vinner de sitt första historiska och hittills enda SM-guld och det är dessutom första gången Lennart Johanssons pokal delas ut för du har haft den här liksom naziskandalen med Van Rosen då som ju döpte pokalen innan den har blivit precis liksom ebbat ut så var det Lennart Johanssons pokal och Hammarby blev den första som fick lyfta den nya pokalen och det var Lasse Eriksson som lyfte den, lagkapten, gammal landslagsmålvakt och Lasse Eriksson var väl egentligen, om vi ska vara ärliga, var väl den enda kvalitetsspelaren i Hammarby det året tillsammans med Kenny de Bakke-Zioglu som fick sitt genombrott då så att man liksom blickar tillbaka på det här, de enda som liksom inte var, jag låg någonstans och dallrade mellan 2 och 3 plus var väl egentligen Kennedy och Lasse Eriksson, även om de andra liksom just det här året någonstans spelade över en förmåga de aldrig varit på tidigare och heller aldrig kom tillbaka till. Och som sagt, Sportbladet, alltså vi öste ut artiklar om det här. Det var ju liksom, vi skulle göra böcker och det var sånt jäkla drag på alla fronter kring det här. Det hände mycket i journalistiken, i sportjournalistiken, det hände mycket på läktarna och den här då striden med Hammarby som ingen trodde på. Så att jag tror ingen guldstrid någonsin kommer kunna utplåna de intryck som det gav mig personligen att befinna mig i periferin av den här händelsen och rapportera om det och så.
Vet du vad jag minns mest från avslutade matchen 2001 mellan Hammarby och Örgryte?
Nej, men vad, ja, just det var den. För de vann, de avgjorde ju i näst sista omgången, vart det klart. Det var då det var karneval på Söder. Men vad minns
du? Nej, vad fan. Nej, det var inte helt klart för den sista omgången väl. Jag tänker fel nu.
Ja, jag tror du tänker fel, men det kan vi dubbelkomma. För att det var inte sista omgången.
Ja, näst sista, skitsamma. Ja. Det är ju Christian Hemberg-hypen. Fan vad det snackades mycket om Christian Hemberg hela tiden. Gjorde inte det? Var inte han liksom, hypas inte han som en av svensk fotbolls nästa stora spelare i princip? Eller är det bara något minne av att han liksom skulle springa sönder allting och att det var ett, jag menar, den matchen tycker jag, det var nästan lika mycket fokus kring Christian Hemberg som det var kring Hammarby. Kan det här vara fel?
Ja, det är möjligt. Jag har inget minne av den hypen. Det beror nog på var du befann dig i. För att om man tittar på hur det rapporterades i tidningarna och så på den tiden så var det ju sida upp och sida ner med Bayern. Det är i alla fall min minnesbild.
Ja, men jag backar. Ja, men det var väl de tre då? Var?
Ja, det skulle jag absolut säga. Vi har ju med, alltså, det är oerhörda minnen från många av de andra också, men det här är i alla fall de som på mig har satt, gjort starkast avtryck. Hallå?
Ja, absolut.
Har du kvar?
Ja.
Nej, men vi ska ta och runda av den här podden. Vi ska göra det med några läsarfrågor. Vi kom ut ganska sent på sociala medier med att vi skulle spela in den här podden, så han är två så jäkla många, men det kan vara bra för vi har babblat ett bra tag här nu. Padem Boturai fyller tydligen 40 år idag, påminner en läsare oss om. Vilket är ditt bästa minne av Padembo?
Jag har inget. Nej, men jag tycker om Padembo precis som alla andra människor, men jag har svårt för de spelarna, kultspelarna som alla bara ska älska och tycka om jättemycket. Jag tycker Padembo är helt okej, bra målvakt och verkar vara en glad kille, men för mig är inte han den där kultspelaren som han verkar vara för många andra.
Jag minns ju en match på Stadion var det ju, mellan mot Djurgården Malmö FF. Malmö vann med 1-0. Padembo blir i slutet av matchen utvisad. Han tar med hands utanför straffområdet och får ett rött kort när det står 0-0. Djurgården får göra byten då och kasta in Tommy Vaiho i målet. Malmö trycker på mot slutet och Jimmy Durmas drar ett ganska otagbart skott i krysset som Vaiho är chanslös på då. Så efter slutsignalen är vi nere i omklädningsrummet och så ska vi snacka med Dembo då om han, ja, nej, men det kändes lite som att det var hans fel då, att han hade dratt på sig den här utvisningen och målet hade kommit efter det och så. Men Dembo såg det ju absolut inte på det sättet, utan han riktade ju istället liksom en salva mot, eller salva och salva, det var inte hans stil att rikta en salva, men han var i alla fall väldigt tydlig på att jag hade tagit den skottet. Jag har längre armar än Tommy Vaiho, jag hade tagit det. Och det var ju rubriken på hela det här då. Jag hade tagit den. Och det var ju en indirekt sågning av stackars Tommy Vaiho då, som jag fick ju bära hundhuvudet för den här förlusten, fast den egentligen var ju Dembo Turhais fel med tanke på hans utvisning. Och sen ska han ju i det läget, så skulle han ju givetvis varit tyst, han skulle inte säga att jag hade tagit den, men det blev en jävligt rolig artikel i alla fall. Så att varje gång jag tänker på Dembo Turhais, så är det första som slår mig i det statet, Dembo kolon, jag hade tagit den.
Man kan ju inte vara en sån här varm, härlig kille egentligen då, som man vill ha honom till. Han kanske inte förtjänar att vara den där kultspelaren som alla älskar.
Ja, du vill ju sänka Dembo Turhai här nu då, bara för att du har fått för dig att man inte ska hylla dem som alla andra hyllar. Jo, men jag tycker att Dembo var en jättefin och härlig människa. Jag tycker det är naturligt att han har fått den stämpeln. Och jag tror som sagt inte han menade något illa med det där. Han var kanske bara ärlig helt enkelt. Han kanske hade tagit den, vad fan vet jag. Jag menar, jag har aldrig varit särskilt imponerad av Tommy Vaiho som målvakt, och det var väl lite Dembo heller då. Även om Vaiho gjorde en väldigt fin säsong 2019, ska vi tillägga. En annan fråga vi fått här: hur kan förbundet hjälpa klubbarna ekonomiskt? Vi har varit inne på det så mycket, men jag kan ju bara förtydliga min åsikt. Jag tycker inte, när det kommer till elitverksamheten, att förbundet ska hjälpa dem så mycket och hålla dem under armarna här, utan elitverksamheten får helt enkelt klara sig igenom den här krisen bäst de kan och med de tillbudstående medel som finns. Men det är viktigt att hålla igång ungdomsverksamhet och föreningslivet och så här. Sen så kan det bli så att man på vissa håll får man ta nya tag och börja om från början.
Jag är helt enig i den frågan, måste jag säga.
Vad bra, då tackar jag dig Per för dina kloka analyser och synpunkter. Vi tackar alla som har lyssnat. Tvätta nu händerna, följ myndighetens övriga rekommendationer. Den allsvenska podden är förhoppningsvis tillbaka nästa vecka. Nu blir det Washington Square med The Village Stompers.